Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vad blir det för mord?
Hej och välkomna till veckans avsnitt. Vad blir det för mord med mig, Elinor Svensson och med...
Johanna Hurtig Wagrell, halloj!
Kör vi.
Ja, nu jävlar kör vi.
Ja, alltså jag har ju varit... Detta är någon slags överkompensering-session som händer. Ja. Jag har varit så himla trött så nu bara... Okej, nu kör vi. Sista.
Let's do this.
Sista krämen.
Ja. Jag var ju med i morgonstudion i morse.
Det var du, ja. Just det. Mm. För att prata om det nya tv-program som du är med i.
Ja, som heter Överlevarna. Det hade premiär i fredags. Gå in och kolla på SVT. Mm. Do it now. Men, nej, men så skulle du vara med där. Och det är ju väl... Det är ju då blir det ju tidigt.
Det blir det.
Ja, det blir ju det.
Hur tidigt? Jag har aldrig varit med i morgonstudion. Hur tidigt?
Nej, men jag var inte med... Det var jag och Kristoffer Nyqvist.
Ja.
Och vi var inte med... Liksom, vi var med 08:18. Vilket är ganska hemult. Men du vet, då kommer ändå taxin vid 7.
Ska man in i sminket och sådär?
Vid 6. Nej, men jag vill sminka mig själv alltid.
Mm, det är nog bra.
Så det, för mig blev det... Men det var kul att vara med, herregud. Det var så roligt för att jag skulle in... Då, man måste liksom vänta på att bli hämtad och sådär. I repan.
Mm.
Och så då sitter jag där med handen här. Ukraina-experten är innan. Vad heter han? Han har så jävla svårt namn.
Just det. Jag har glömt vad han heter.
Aldrig ihåg.
Någonting på
men han är liksom, du vet, seriös och på riktig och duktig. Och liksom, du vet,
gör viktiga grejer. Är det inte han som heter något så jävla coolt? Typ såhär krutdurk eller någonting?
Ja. Det låter, men det är verkligen en sån typ av person.
Ja.
Så du vet, och så ska man, när man hämtas då av den här runnern från, så går man skitlångt i SVT-huset för att komma till morgonstudion.
Gud, för att man inte så ska vet, kunna hitta ut själv.
Typ, det kan man ju aldrig därifrån, sin jävla labyrint.
Mm.
I alla fall. Så vi går där genom liksom, kulvertar, upp i trappor, ner i trappor, upp i hissar, ner i hissar, bla bla bla. Så du vet, han bara, ja, vad ska du göra här liksom? Så jag bara, nej men jag ska prata om ett nytt program som har premiär imorgon som heter Överlevarna. Mm. Och han bara, jaha. Och jag bara, insåg då såklart. För han är från ett seriöst håll. Då låter ju överlevarna som att liksom, vi är inte offer, vi är överlevare.
Brottsutsatta som har klarat sig.
Ja, så jag bara, nej, alltså vi tramsar ut i skogen. Liksom.
Det är en ganska stor kontrast till vad det låter som. Vad kul att han liksom bara, jaha, det finns en viss tyngd. Du bara, nej, gud nej.
Gud, ta bort all tyngd.
Ta inte mig på allvar. Är du så vänlig? Var det kul då?
Det var faktiskt väldigt roligt. Det gick bra. Det är skönt när man är två som är med.
Det kan jag förstå.
Jag har bara varit med själv. För jag skulle ju vara med en av gångerna när jag var där på Valdom, vilket var min värsta. Då hörde liksom Jesper Röndahl skulle vara med också.
Mm.
Med mig då, för Svenska Nyheter. Men då har han haft sig på morgonen och bara, vi är magsjuka så jag kan inte komma, du får ta det själv.
Ah.
Det är en helt annan tyngd
alltså,
på en axel.
Och då ska du liksom uttala dig om valets potentiella utgång liksom.
Eller vadå? Nej, utan mer så här Svenska Nyheters roll i liksom satirens roll i politiken. Och så här.
Men jag hade blivit magsjuk av att höra det, tror jag.
Men tror du att jag hade planer på bara, vet du vad, jag är sjuk, jag skulle få ta det själv. Om någon kan ta det så är det väl ändå programledaren.
Yeah.
Inte liksom redaktionsmedlemmen som ingen vet vem det är.
Och så han före. Jävla rövigt. Gud, kastat till vargarna.
Jag vet. Men det var roligt. Kristoffer Nyqvist är också väldigt bekväm med dem.
Skönt.
It's nice. It's nice.
Fan vad gött och det.
Ja. Och vi var på fest i veckan.
Vi har varit på fest. Vi var på en All Things Live-fest. Och det var dagen efter jag kom hem från mitt skrivläger då, som jag pratat om länge.
Du och ditt läger alltså.
Alltså, jag var ju fortfarande kvar liksom i den lilla bubblan. Känns det som så att jag... Den här festen som vi var på, jag var inte riktigt på den.
Nej,
känner jag.
Du och Josefin Sonck var ju båda där och ni var också på det där lägret tillsammans.
Ja.
Och jag hade en stark känsla av att så här, ni hade förstått något som jag helt hade missat. Ni hade varit lite upplysta.
Jag tror det kan vara så.
Ja.
Nej, men det känns verkligen, alltså, jag är ju rätt så bra på att gå in i sån här grupppsykoser liksom. Vilket jag älskar. Alltså när jag gick folkhögskola och när jag pluggade till massör och sådär. Jag har lätt för att bara så här grupp. Nu är vi en grupp som vill någonting tillsammans. Inte i början, men efter några dagar när jag går in i det, då är jag med.
Ja.
Liksom för fullt. Och detta var ju dessutom någonting som jag verkligen var jätteintresserad av. Tyckte var roligt. Det var roliga människor. Det var alltså otroliga människor då. Sara Lövestam och Men Lodalen som höll den här kursen. Så att det var ju liksom ännu mer nu. Och liksom någon slags skrivdröm som liksom inte var töntigt där, utan det var ju någonting som alla satt på och hade liksom. Så, för jag kan få lite cringe-känsla av att drömma om att skriva en bok liksom.
Alla ens drömmar som aspire to something får en att skämmas.
Det
är så jävla klassiskt.
Exakt. Och jag kom liksom dit med en superfin lista på massa saker som jag är skitdålig på, som jag inte kan, liksom jättemånga argument för att det här kommer inte bli någonting, men det är alltid bra med personlig utveckling. Men sen så när jag åkte därifrån så var det liksom så mycket liksom idéer, och jag har lärt mig så jävla mycket hands-on grejer, men också liksom filosofi, frihet och anarki, men också alltså, men också tillräckligt mycket praktiskt eller så här teoretiskt för att kunna ha kontroll, vilket jag behöver ju båda, va? Så alltså jag känner mig upplyst. Jag känner mig framme på vid en stolpe liksom. Jag vet inte. Det var fett. Men det är också
framme vid en stolpe.
Ja, jag menade milstolpe. Men
svensstolpe. Lite utav en sån här... vad heter det när man blir besviken på slutet?
Ja, antiklimax.
Antiklimax.
Ja.
Jag kom fram till en stolpe.
Ja, du vet, milstolpe. Det var... Nej, bara inte ens en mil. Det var liksom en mile. Vilken jävla skit. Mm. Nej, men så det... Herregud. Och jag är liksom lite mållös också. Och lite bakis, både vinmässigt men också känslomässigt.
Ja.
Så det plus då allt annat skit som är verkligheten när man kommer hem igen, som man bara har låtit bli att läsa mail om när man har varit iväg.
Ja, gud.
Så herregud. Mycket känslor. Men fy fan vad kul det är. Det är också kul att jag tar ju liksom 3 dagar på mig och blir bekväm med nya människor.
Mm.
Har jag märkt. Att de liksom kan vara hur trevliga och inbjudande, välkomnande, socialt kompetenta som helst. Men jag kommer att vara misstänksam de första 3 dagarna.
Ja. Som att jag blir mer så här nervös över hur jag ska tolkas och sånt. Så jag drar mig alltid undan lite också.
Mm.
Jag märker att de är okej med mig.
Ja, men exakt. Ja, men det är det jag är liksom misstänksam mot. Att så här, dels, vad är de nu för några människor? Det vet ju inte jag. De kan ju vara hur som helst. Men också, absolut, det här så här, jag kan ju knappt säga någonting. Utan då kommer jag bara ha panik sen av att det var liksom, dronat skämt. En supertrevlig människa som är psykolog. Och inriktad på HBTQ-personer och deras behov av liksom, hjälp. Minoritetsstress, sådana grejer. Jätteintressant. Så vi pratade om det. Mm. Och så pratade vi lite då om, vad heter det? Abuse i HBTQ-relationer. Och hur det kan se ut och hur bortglömt det blir och sådär. Och så drog jag ett skämt. Jag tror att det var första dagen. Det var det nog. Så det var så himla tidigt att dra ett sånt skämt. Någonting om att det är liksom nya varianten av den här dumma frågan. Så här, vem är kille och vem är tjej i ett förhållande till ett samkönat par då? Att det nya är liksom, vem är offer och vem är förövare i ert par då? Alltså, och då blev det liksom... Det satt liksom fem pers runt mig. De kanske tyckte det var kul, men de kanske, eftersom det första dagen, så kanske de inte kände så att de kunde gapskratta åt det direkt.
Eller? Nej, exakt. Det är ju det.
Ja. Eller så tänkte de, vad är hon för sjuk person? Hon är kanske homofob, det vet inte jag. Så det blev...
Ja, men, eller är hon en av de här som liksom skämtar grovt på ett inte okej sätt? Eller en sån som skämtar grovt på ett... Alltså, förstår du? Man vet ju inte.
Nej, för att de kände ju inte mig. Så att jag liksom, efter det skämt, när jag fick reaktionen, så jag bara, det var kanske lite mörkt. Jag tar tillbaka det. Jag kan dra det sista dagen istället. Så hörs vi då.
Ja, men sen när jag liksom satt och skrattade med David Sundin på vägen hem från vi hade filmat det här uppe i Abisko, någon sån här serie för länge sedan, och så bara sitter William Spets där och sitter och skrattar åt en tweet av Anton Magnusson, såklart, som är så homofobisk. Alltså vet, han kör ju sin karaktär då liksom.
Ja.
Så det var bara
är liksom, den här sopa framför egen dörr.
Ja.
Jag visste det. Du tyckte det var så himla.
Jag tyckte det var så roligt så att jag inte visste vad jag skulle ta igen.
Mm.
Och William bara, och får se, så bara visade jag. Han bara, ja, kul. Mm. Man bara, vi måste sätta en kontext. Och då börjar man förklara så att man låter ännu värre.
Yep.
Verkligen så här, förklara bort förintelseskämtet. För liksom, nej gud, vad så.
Ja, då är det kört. När man börjar förklara och bara så,
gud ja.
Vi bara skit.
Så det var ett snyggt sätt för dig att dra dig ur och bara, det här tar vi sen. Det blir mörkt.
Vi hörs.
Nu ska jag gå in på mitt rum och gömma mig ett tag.
Verkligen. Ja, men jag gjorde det mycket också de första dagarna. Att så fort vi fick liksom en halvtimme eller timme över, så var det lite så, ah, men vi är ett gäng som tänkte gå ner och bada. Jag bara, jag kommer gå in på mitt rum, stänga dörren, dra för gardinen och kolla på Love Island UK.
Yeah.
Dels av social panik, men också av liksom, oj vad trött jag blir av att prata med.
Ja, man blir väldigt socialt utmattad.
Ja. Och det känns så jävla töntigt att säga det, för jag har alltid tänkt, alltså det blir värre och värre ju äldre jag blir. Så jag vet inte fan hur jag ska göra liksom, när jag är 50 år gammal och ska träffa någon jag inte känner. Då kommer jag ju bara spy dem i ansiktet typ.
Ja, eller, för du vet, 50-åringar kan ju vara på två olika sätt. Antingen så är de helt tysta och håller sig undan, eller så är de liksom skiter i allt och är semi och trevliga rätt länge.
Just
du vet, tanter som bara, nu har jag lärt mig att jag inte behöver ta allt på allvar. Man bara, wow, dig vill jag inte hänga med, för det skulle bli läskigt.
Mm.
Liksom.
Och sen så är de supertrevliga när man har känt dem i en vecka. Man bara, ja, precis. Nu fattar jag.
För att man liksom har blivit så gammal att man bara valt en av vägarna.
Mm. Ja, det kanske blir det.
Så att man inte behöver vara spänd.
Hoppas det ändå.
Ja. Yeah.
Det låter skönare.
Du har haft en liten tung dag alltså.
Ja, men det har jag. Och så giggade jag igår kväll, vilket var också kul, men det är mycket. Det har varit mycket. Mycket för många känslomässiga svängar upp och ner.
Ja, så jag fattar.
Skit och snart i det här. Nej, jag skojar bara. Gud
vad. Vad är det som händer? Jag vet inte, taxi kommer över. Är det liksom...
Jag blir jättekonstigt humör också. Jag bara slänger ur mig saker som jag vägrar ta ansvar för sen. Så häng med.
Kul. Jag ser fram emot det faktiskt.
Eller... Ska vi börja prata om allvarliga saker?
Ja, det får vi väl göra.
Okej.
Okay. Hörru du.
Jo.
Vi fick ju ett mejl av en Katarina Nyman.
Ja.
Som hade förberett ett fall.
Så himla snällt.
Alltså otroligt. Mm. Och det var ju helt sjukt.
Hade du inte hört om det?
Nej, hade du det?
Nej, alltså jag har faktiskt inte ens öppnat det mejlet. För jag tänkte att jag tog det senaste fallet vi fick. Så då tänkte jag att det står nu Johanna på denna. Så jag tänkte att jag låter mig själv gå ospoilad.
Ja, okej.
Okay. Men förmodligen har jag inte hört om det. För det du inte har hört om, det har jag garanterat inte hört.
Nej, sant. All right, jag drar hennes källor, för jag la dem först i dokumentet. Mm. Så då kommer de komma först. Hon har läst Amok på Fandom om Rebecca David, som är det vi ska prata om. Rebecca David, eller Rachel David. Jag kommer komma till, det har varit väldigt olika.
Okej, okay. Konstigt.
Murderpedia, Wikipedia, något som heter Deserate.com, en artikel från KSL.com och OnlyInYourState.com. Och så har hon lyssnat på en podd som heter TGI Crime Day, episode 4, The Family of David Cult.
Bra,
och My Favorite Murder, episode 43.
Ja, tydligt.
Jag kollar på två konstiga grejer på YouTube.
Hälskar när man bara, den där hittar jag konstigt, så då blir det konstigt.
Ja, Time Suck med Dan Cummins. Och någon som inte hade något namn på sig. Whatever. Typ. Och sen så har jag liksom, du vet, jag såg att de källorna hon har hittat var... Det var i princip de jag hittade också.
Mm.
Kollade på Murderpedia och sådär. Men jag insåg också fort, för det skrev hon med, att i vissa källor säger att hon heter Rebecca David. Andra säger att hon heter Rachel David.
Det låter ju jävligt konstigt att det inte ens förnamnet. Det brukar vara det mest basic.
Men jag har en teori, men vi kommer komma till det då.
Mm. Då hörs vi sen.
Nu dyker vi in the deep end.
Ja.
Okay. Så 3 augusti 1978. Så går Rebecca David då ut på balkongen på International Dune Hotel där hon bor med sin familj. Hon har alltså 7 barn tillsammans med sin man, Emmanuel David. De bor på 11:e våningen på International Dune Hotel.
När man hör namnet Emmanuel, tänker du precis Emmanuel, som jag, bara på den här Emun då?
Nej, vad fan är Emun?
Nej, men det är en tjej som har en emu som heter Emmanuel, som hon har liksom en TikTok där hon är på sin farm och så typ står hon framför en ko och ska berätta lite om hur kor funkar eller någonting, och så kommer den här emun och bara vill picka på hennes telefon.
Så ja, hon, den är
så. Så hon är, Emmanuel, no! Emmanuel, no! No, don't do it! I keep telling Emmanuel, no!
Det är så jag har faktiskt sett den. Först kände jag bara, åh nej, TikTok, jag är så gammal.
Ja, nej, jag har sett det på Instagram, men det är alltid det bästa från TikTok som läcker över till Instagram. Så håller med det.
Vid det här tillfället så i alla fall Rebecca the emu, ska jag bara. 38 år gammal. Hennes äldsta barn är 15 och det yngsta är 5.
Jävla tätt. 7 barn.
Ja.
Oj.
Så efter en stund då så klättrar Elizabeth, som är 15 år, hennes äldsta barn då. Hon klättrar upp på balkongräcket och hoppar.
På 12:e våningen.
Mm. Det här är på morgonen, så det står folk där nere och de är så här, vad fan, du vet, ringer en ambulans och är så här, shit, hon ramlade ner.
Mm.
Kort stund senare så klättrar 14-åriga Rachel över balkongräcket och hoppar.
Va?
Sen hoppar Joshua, han är 10. De yngre barnen vill inte hoppa, så Rebecca lyfter upp Deborah, hon är 9, kastar henne från balkongen. Sen lyfter hon upp Joseph, han är 8. Och David som är 6 år och hivar dem över balkongräcket.
Men vad i helvete är det du säger till mig nu? Vad är
det? Jag vet.
Förstå och stå där nedanför och bara, nej, oj, en sjuk olycka.
Och sen bara, what the fuck? Ja.
Panik.
Och ser också hur de börjar slängas. Du vet, folk på gatan har panik och ropar så sluta och bara, du vet, försöker nå fram till de här barnen. De ligger ju döda och döende liksom nere på, det är 11 våningar upp. Några av de yngre barnen vill inte, de försöker klänga sig fast vid balkongräcket, men Rebecca så här bänder loss deras fingrar
och slänger ner dem. Fan vad sjukt.
Och sist då så lyfter hon upp yngsta barnet, som också heter Rebecca, som är 5 år, och slänger ner henne. Och de som står nu på gatan nu är ju liksom traumatized for a lifetime, obviously. Men de börjar nu skrika, bara jump, bitch, jump.
Oj.
Mm.
Till hon. Står hon kvar ensam då, Rebecca? Ja.
Och efter en stund så klättrar hon också över balkongräcket och hoppar.
Va? Okej, jag såg inte det komma, men också, ja, att jag menar att de skulle skrika det.
Nej.
Men det de precis har sett är ju det sjukaste.
Det är vild panik. Ja. Vild panik.
Alltså. Och jävlar.
Ja. We're in it.
Mm. Det kan man säga. Finns det någon pappa? Du kommer säkert till allt detta.
Jag kommer komma ja. Till det, vet du. Och känn på den här. Rebecca David. Hon föds 4 november 1939 i Malmö.
Va?
Hon döps inte till Rebecca David då, utan hon heter Margit Birgitta Eriksson.
Va? Mm-hmm. Va? Och var var detta? Var var det detta hände nu igen? Vilken delstad?
Det var på The Dune Hotel i, jag tror att det är det Florida? Jag kommer komma till det.
Ja.
Men det minns jag inte nu på rak arm. Men det är ju USA.
Ja. 70-tal.
Kan det vara i Utah?
Jag har glömt att du har sagt någonsin.
Ja, det är 70-tal.
Ja. Mm. Okej.
Okay. Mm. Margits pappa heter Nils Erik Bonde Eriksson. Och mamman heter Magda Dorothea Eriksson. Hon har en äldre bror som heter Lennart Eriksson. Han är född 1935. Och när hon är väldigt ung så kommer hon i kontakt med missionärer från mormonkyrkan. Och konverterar. Och hon döps när hon är 18 år gammal in i mormonkyrkan.
I Sverige fortfarande?
Mm.
Mm-hmm.
Katarina gjorde en så jävla bra liten faktaruta om mormonkyrkan.
Mm.
Som jag tänker att vi ska gå igenom lite. För att man behöver ha lite saker klara för sig. Eller klar för sig. Mormonkyrkan heter ju Jesu Kristi av sista dagars heliga.
Mm.
Men på engelska blir det då The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Och det där Latter-day Saints är ju det man kallar dem för, nämligen LDS.
Mm.
Det kanske man har hört. Och det är liksom det man säger typ inte mormoner längre, man säger LDS.
Jaha.
Och det grundades av Joseph Smith. För 1923 så berättade han då att han har fått besök av en ängel som heter Moroni. Som visade honom ett antal
forn...
Verkligen, man bara, choose another name. Please, moron.
Very smarty.
Mm-hmm.
The great saint of smart.
The great saint of stupid. Ja. Och den här Moroni visar honom då forntida guldplattor med egyptisk skrift. Och med hjälp av engelska översätter han de här till engelska. Och det är det som är Book of Mormon, alltså mormonernas bok.
Mm.
Och det är deras bibel.
Vad roligt om han har som liksom argument då att men vad är det för jävla namn på en ängel, Moroni? Han bara, ja, fast hade jag kommit på detta hade jag kommit på något bättre, så ni fattar att det är sant.
Verkligen.
Annars hade jag kommit på något skitfint namn, men det här låter helt sjukt.
Så det hade ju, kan ju inte vara jag, för det var helt sjukt.
You can't make this shit up. Jag har inte gjort det i alla fall. Har du det? Nej. Just det.
Och efter han hittade de här guldplattorna så försvann de. Ingen har sett dem förutom Joseph Smith.
Typiskt guld. Åh.
Det bara, puff,
easy come, borta. Easy go.
Ja, som de säger.
Mm.
Mormoner tror att familjer håller ihop även efter döden. Och om de har varit väldigt good mormons så kan de dessutom bli gudar och härska över egna planeter.
Jag älskar när man blandar in planeter i religion.
Ja, det är så himla bra.
En härlig sci-fi-känsla.
De tror ju på samma gud som liksom, amen, islam, kristendom, judendom och så.
Okay.
Men de tror att Gud har varit en vanlig människa en gång på en planet för länge, länge, länge sedan, långt härifrån typ.
Det är ju lite ovanligt att man tror på den guden och att den guden skulle tillåta andra att bli gudar. Det brukar ju vara lite grejen med den guden, att det är lite snålt med att vara gud.
Det får vara en.
Ja.
Mm. Precis.
Det är lite exklusivt sådär.
Mm. Så där har de en liten annan take.
Ja, skönt ju.
Man ska inte blanda ihop LDS med FLDS.
Okej.
Okay. De kommer från samma, men FLDS är fundamentalister.
Mm-hmm.
Alltså fundamentalist Latter-day Saints. Och det är de som ser ut som liksom Laura Ingalls i Lilla huset på prärien och gifter sig med barn och så.
Okej. Okay. Jag vet inte hur hon ser ut. Är det hetta?
Ja, men du vet, långt hår i flätor och såna här gammaldags prärieklänningar typ.
Mm.
Mm.
Fortfarande?
Ja.
Okej, okay. Okay. Jag fattar.
Och bor väldigt, väldigt för sig själva. För grejen är att själva LDS är väldigt... De hänger med lite i samhället. Alltså de är ganska strikta i sin tro, ganska ny tro. Men de blev så förföljda av staten länge i USA. Och så har de liksom då hittat, kommit på att så här, okej, men vi kanske inte får gifta oss med massa människor då. Och, men det står i Book of Mormon, men vi får helt enkelt säga att vi, mormonismen är också en sån religion som hänger med.
Mm.
Så därför gör vi inte det mer. Och, så där. Och då är det sådana som är fundamentalister. Så här, men det är inte det som är den riktiga tron. Det är ju det här. Så det finns mycket utbrytta grupper och de alltså, drar sig alltid ut och bor lite för sig själva. Och så där.
Ja, fattar. Det är lätt att glömma också att, att kyrkan förföljer såna här grupper. För man tänker att så här, ja, ni kör er grej, ni kristna och liksom, alltså att det skulle vara bara så här, ja visst, fan vad gött med Gud, häng med, men så är det såklart inte.
Nej.
Kanske framförallt då med tanke på det här att du kan bli Gud och så vidare.
Ja, men ja, eller för mest var det väl det att man skulle ju ta över USA då, at the time.
Mm.
Och då sågs de som ett hot och sådär.
Ja.
Så därför hade de i början väldigt mycket såhär domedagsprofetior och sådär.
Mm.
Som är väldigt sektigt. Ja. Men det har man släppt. Det är därför FLDS är ofta väldigt mycket mer domedagigt.
Okay.
All right. Margit lär sig då LDS-lärorna av Gordon Riddle. Han är från Utah, men han är hennes präst i Sverige. Han minns Margit som en ung kvinna med nära till skratt och att hon accepterade LDS-läror utan några kritiska frågor.
Mm.
Perfekt.
Ja.
Så hon utvandrade till USA 1960, precis i början där i januari, då är hon 20. Och hon börjar på Brigham Young University i Utah 1961. Och Brigham Young University är det tredje största privata universitetet i USA. Och det är starkt knutet till LDS.
Mm.
98,7% av studenterna är medlemmar av LDS på Brigham Young. Och Brigham Young var liksom näst in line efter Joseph Smith. Det var hans liksom. Så han är en av the big leaders of Mormonism.
Alltså i hierarkin liksom?
Ja, han tog över när Joseph Smith, tror jag, blev mördad av en angry mob.
Åh fan.
Jävla massa fruar.
Ja.
Mm.
Lät lite som att du menade nu att Angry Mob var hans fruar. Men det var det ju inte det.
Ja, men Joseph Smiths första fru, vad jag förstår, var inte helt nöjd med hela... Förresten, jag tycker man ska få gifta sig med fler.
Nej, det kan jag förstå.
Mm.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Okej, okay, så i alla fall. På BYU då så träffar hon en man som heter Bruce Longo och gifter sig med honom. Alltså jag tror att det är typiskt så att de träffas och han säger, Gud har sagt åt mig att vi ska gifta oss. Så hon är så här, då gör vi det.
Mm.
Så de gifter sig i december 1961. Då är hon 22 år gammal och Bruce är 25. Hon slutar naturligtvis plugga midterm och blir mamma. Den här Bruce Longo, han heter Charles Bruce Longo. Han föddes i Yonkers, alltså i New York, 1936. Hans pappa är italienare, alltså katolik, och mamman är episcopalian. Han var väldigt fun-loving and active. Hans pappa var en liksom, väldigt framgångsrik läkare och sådär. Och hans mamma har sagt om honom att hon tyckte att han var... Att, nej, det är så jävla taskigt. Hon tyckte, eller hon, ja, hon tyckte att han trodde att han var något.
Så brukar man inte säga om sitt barn, nej.
Nej.
För man brukar ju tycka att de är något. sina
exakt,
barn.
Men hon är så här, han tycker att han är något för att hans pappa är en rik läkare typ.
Okay.
Han har någon bror och sådär, men du vet, han kör på sin egen grej. Han går på high school i Yonkers förresten, kuriosa. Den high schoolen, det är liksom vad Rydell High School är i Greece, mm-hmm, är baserad på.
Va?
En av de som skrev det.
The very same?
Ja. Yeah.
Kul.
Yes. I alla fall, när han är 17 så går han med i Marine Corps. Och sen åker han till Korea en snabbis. Och sen snabbismannen där ett tag. Och sen så åker han till Fort Bragg. Där han ska träna till något annat inom militären. Minns inte var riktigt. Det är inte så jävla viktigt. För där träffar han i alla fall några mormoner. Mm. Och han gillar det han hör.
Och visst.
Så han går själv med LDS 1960. Och han blir verkligen alltså en salut, som det heter. Alltså väldigt, väldigt för mycket med sin jävla religion. Du fattar. Hans familj börjar tycka att han är så jävla jobbig.
Men salut är någon slags term inom mormonismen, eller?
Nej, nej. Det är en allmän term. Om man är väldigt religiös.
Okej.
Okay. Zealot.
Liksom. Ja, med säta. Mm. Det känner jag igen. Okej. Okay. Alltså det är så roligt att ens tänka sig att man träffar några som säger grejer som man gillar och därför blir man religiös och går med i deras kyrka liksom. Men sen så samtidigt den här upplevelsen jag pratar om, skrivlägret.
Mm.
Det är ju någonting sånt man måste ha upplevt. Då är det, det känns lite lättare att förstå då för mig att man kan gå och känna sig lite hög på en känsla man har fått av ett visst umgänge och liksom vad de har sagt och lärt en.
Ja.
Då är det inte för att jag liksom tänker konvertera till någonting, men wouldn't put it past me. Hade det varit 50 år sedan så hade jag varit där.
Framförallt om man själv får en väldigt upplevelse av att liksom, gud vad jag mår bättre nu efter det här gjorde någonting för mig.
Mm. Och så kanske man har varit en sökare alltid och känt sig så här, jag passar inte helt in, letar efter svar, shit, känner mig som hemma.
Ja, men det är så ofta med terapi också.
Mm.
Liksom.
Visst.
Med terapiläge för alltid liksom komma ihåg att så här, det här är en sanning.
Ja.
Snart de sanning.
Gud
ja. Men hans familj säger att han kunde bli ganska taskig. Liksom. Så om ni inte är mormoner så kommer ni hamna i helvetet och hålla på sådär. Och liksom säger till sin gudmor att du inte är min gudmor längre för du är av fel tro. Alltså du vet, noll respekt bara. I alla fall så, han blir någon sorts pastor där i New York. Och sen så drar han till Uruguay på mission.
Just det.
Och för det måste man åka på om man är. Det är det Book of Mormon handlar om. Har du sett den?
Ja, svenska har jag sett.
Ja. Ja, men han är liksom väldigt, väldigt engagerad på den här missionen. Alltså andra missionärer säger att han är väldigt engagerad.
Då är man engagerad.
Grejen är då att under den här tiden så börjar han höra liksom lite röster. Så han börjar ju få någon sorts mental illness där. Han börjar bli psykiskt sjuk.
Mm. Förlåt, innan du går vidare på den här mental illness-grejen. Måste bara berätta en så himla rolig grej. En kompis till mig. Hon är inte alls i mormonkyrkan eller någonting. Men hon har gjort en sån här missionsresa. Jag tror det var i Thailand eller så.
Mm.
Och då så hade hon en kompis där som heter Johan. Och när han presenterade sig skakade han med någon som de träffade där. Som bodde i det landet. De var i, så sa han Johan. När han skakade hand med den här personen. Och personen bara, I won! Det är så himla roligt också att de kommer med en ny tro och säger till någon, du vann. You won. Vad har jag vunnit?
Jättekul, det är klart man tror det. Johan. Ja, oh, thanks. Eller vad?
Jag är så jätteglad också. I won! Som att Gud har valt tusen. Man bara, jag är med.
Mm-hmm. Det är mycket om det.
Ja. Okej, okay, så han börjar höra röster, sa du.
Ja, men han memorerar också hela Book of Mormon.
Mm.
Så att han är liksom inte gal. Men han blir väldigt inne i liksom LDS-kyrkan och mormonismen. Och liksom, han åker hem efter 2 år. Men med hepatit. Att han har liksom inte tagit hand om sig själv på något sätt där, utan han har bara levt för det här, alltså han har varit så jävla engagerad. Så efter att han kom hem då så ligger han inne på sjukhus ett tag, och då under den tiden så lyckas han ändå värva en syrra och en läkare till LDS.
Okej, han är igång.
Ja, han kör på. Och sen åker han då till Brigham Young University och träffar Margit. Och hon slutar ju då som sagt skolan och blir hemmafru. Och de får 2 barn ganska snabbt. Och i december 1965 så tar Bruce examen från BYU och flyttar med familjen till Salt Lake City i Utah.
Men han är liksom frisk? Frågetecken? Nu?
Nej. Kan man väl inte säga. Men jag vet, alltså,
men han lever
jag vet inte hur det tar sig uttryck exakt nu. Liksom, förutom att han är väldigt, väldigt, väldigt religiös.
Mm.
I mormonismen så ingår att man ska skaffa barn liksom, också.
Jo.
Gärna stora familjer och så. Men så där, det är väl därför de kanske har 7 barn, jag vet inte. Men alltså, han är väl, jag vet inte, han har inte ballat ur riktigt än. Mm. Det kommer snart. Så 1969 eller 1970, det har läst lite olika också, så slutar en av the elders i kyrkan. Och Bruce då är då så här 100 på, alltså den här platsen är för fan min. Men det är den inte. Så han blir jävligt knäckt och deprimerad.
Mm.
Och i samma veva så börjar han få uppenbarelse om att han ska bli den nästa stora profeten i LDS. Och att han är en ättling i rakt nedstigande led till David i Bibeln.
Tja.
Och han börjar hävda att han är Gud, Jesus och den heliga anden i en och samma person.
Men du får välja en väl?
Ja, men
du
kan alltså ta alla chilla tre. Lite.
Ja, men och, lämna något till någon annan.
Verkligen, det kan finnas annat att göra. Nej. Och kräver också att då LDS ska ge honom de tionden som de får från medlemmar över hela världen.
Mm.
Så man ger sig tionde, den 10% av det man tjänar till kyrkan. Yep. Och de ska han ha då. Så att han blir utesluten ur LDS. Och Margit och hela familjen blir det.
Ja, det måste ju vara lite svårt att ta om man nu är både Gud och Jesus och den heliga anden.
Ja,
att inte få vara med i sin kyrka.
Typ det här som ofta händer med FLDS-avstickare.
Mm.
Att de börjar bli så här outspoken om att bara, det här är ju fel. Det är ju så här det står i boken. Varför, du vet, eller då börjar predika om att de har något högre syfte och så. Det är ofta, då blir de uteslutna och så startar de här. Jag förstår.
Mm.
Så att, han börjar låta hår och skägg växa och ändra namn till Emmanuel David.
Just det.
Yes. Efternamnet David då, eftersom han var ättling till David i Bibeln.
Mm.
Och Margit byter namn till Rebecca David. Eller Rachel David.
Yeah.
Det här jag menar att både Rebecca och Rachel är väldigt bibliska namn. Ja.
Om någon sa fel, hon bara, ja, det går också bra.
Det kanske är så att hon heter Rebecca Rachel David. Eller att de liksom bytte mitt i. Det finns som sagt inte skitmycket tydliga källor från den tiden. Och de har ju hållit sig för sig själva. Liksom.
Mm.
Men han grundar en egen sekt och får snabbt en trogen skara bestående av familj och vänner och annat bös, tänkte jag säga. Men det fattar.
Snällt.
Där alla tror att han är Gud. Så det visar sig att hans mamma har rätt. Han tror verkligen att han är någon.
Ja, nu känns det mycket rimligare att hon var. Han var lite full av himself, Montro. En ganska hög häst vi snackar här. Inte medelhög.
För först när jag läser jag bara, fy fan vilken elak mamma. Fan hemskt. Och bara känna så att en egen mamma bara, du slutar sträck på dig.
Ja.
Men kan ju ha varit en liten efterhandstanke kanske.
Mm.
Alla i sekten byter efternamn till David. De säljer allt de äger och ger till honom. Ett classic sect stuff.
Jo, gud ja.
Och de kallar sig för David-familjen. Och Emmanuel David flyttar sedan till staden Manti i Utah. Och familjen, alltså hela den här sekten bor ihop med ursprungsfamiljen kan man säga. I ett hus. En av medlemmarna har startat en sorts knivfabrik. Och han tillverkar ett meterlångt svärd till Emmanuel. Som Emmanuel uppskattar mycket. Och går omkring med ofta. På ena sidan så står det Holiness to the Lord. Och på andra så står det David. Och så är det Davids stjärna.
Mm. Just att gå runt med svärd är inte ett friskhetstecken.
Nej.
Hos i princip någon. Det kanske är om man är
och
på live.
Och svärd och skägg.
Nu får du vara med i Game of Thrones. Eller gå hem och klippa dig.
Verkligen. Liva eller släppa allt.
Ja.
Mm. Och han sågs ofta ihop med sina anhängare. De protesterar utanför LDS tempel i Manti. Då står han och svingar sitt svärd och säger att han ska hugga huvudet av tusentals om det krävs. Och sådär.
Ja, men det krävs inte.
Nej.
Emmanuel, don't. Emmanuel, don't.
No one asked you to do this.
Nej.
No one. Han är liksom 193 centimeter lång och väger 135 kilo. Det är liksom långt skägg, långt hår, alltså du vet, svärde i händerna. Han är
en uppenbarelse.
Ja, läskig. Så. Ja. En lite tristare version av Hagrid.
Ja.
Så,
sekt Hagrid. Yeah.
Verkligen.
Han har lite sektappeal.
Verkligen. Så polisen håller liksom koll på dem, men trots det här svärdet och hoten och allting så är de håller sig lugna. De är väl vana kanske. I Manti så lyckas han i alla fall få, han är så himla karismatisk tydligen. Så han liksom lyckas få några högt uppsatta och ge dem lite pengar och de startar någon sorts craft business och lite sådär. Men så småningom så avvecklar han det här kollektivet i Manti och börjar så flytta runt i landet. Och när de kommer till en ny stad så flyttar alltid han in med sin familj på ett hotell och hyr en svit och bor där då. Det gör ingen annan, kan jag säga. Och de beställer mat från fina restauranger. De gör med väldigt mycket pengar. Mm. Omkostnaden för mat och hyra för bara hans familj låg ofta på runt $400 per dag, vilket är ungefär 13 000 kronor i dagens pengar. Och de bor ofta månader i sträck på samma hotell och sådär. Och kan de inte betala så smiter de bara och tar in på ett annat hotell. Så kunde man göra på 70-talet.
Mm.
Så det var väldigt svårt såklart för de här sektmedlemmarna att skrapa ihop tillräckligt med pengar för att han ska kunna fortsätta bo så här lyxigt.
Det måste svida också. Att liksom, de lever ju säkert superspartanskt. Och
gud ja.
Se det och så bara, jo, det går bra.
Mm.
Jo, vi ska hjälpa.
Vi är en familj, eller hur var det nu?
Eller hur?
Alltså 1974 i alla fall så skickar han tre av medlemmarna till Spokane i Washington. Så de startar och driver en karateklubb där.
Okay.
Och skickar då hela vinsten till Emanuels familj.
Mm.
Och då utnämner de dem till ärkeänglar.
Det är allt som krävs.
Ja, men snart så var han en ny vision. Att amerikanska myndigheter ska kollapsa. Och då, det är en klassisk grej inom LDS för övrigt. Som man har hållit på med. Då ska i alla fall Emanuel då träda in och plocka upp spillrorna och leda landet. Så ska det bli. Så han ger order då till de här ärkeänglarna i Spokane att de ska sälja sin karatestudio och flytta till Washington för att vänta på den här kollapsen.
Mm. Och så har de byggt upp någonting bara för att ha råd och underhålla den här jävla crazy personen.
Mm, jag vet. Det blir som ett spelberoende nästan. Att man är såhär, ah, men nu är jag så investerad så jag kan liksom inte dra mig ur.
Nej, för då är jag ju, då har jag ju varit en idiot.
Ja, och då har jag liksom wasted hur mycket av mitt liv.
Mm.
Och hur mycket av mina pengar.
Mm.
Samtidigt ungefär så smiter han, Emanuel, från en hotellnota i Montana på $6,000 och flyttar tillbaka till Utah. Det sjuka är, alltså meanwhile across town i Washington så lever de här ärkeänglarna som hemlösa. Och väntar på en kollaps som aldrig kommer. Grattis, du är ärkeängel nu, men du får bo på gatan.
Mm.
En av de här ärkeänglarna åker till Albuquerque i New Mexico och startar en ny karateklubb. Och en annan tar sig hem till Sverige, där han bor och jobbar som snickare. Men skickar lönen till Emanuel.
Mm.
En tredje blir hemkallad eftersom Emanuel David sa att de har hittat guldplattor.
Igen.
Det här går han ut med stort.
Eller jaha, just det. Det...
Att han har hittat de guldplattorna som ängel Moroni gett till Joseph Smith. Och som sen blev Book of Mormon.
Just det.
Så när ärkeängeln bara, it's happened, finally.
Yeah.
Så han kommer då till Emanuel David och han samlar alla sina följare. Och är så här, nu ska jag berätta. Jag har inga guldplattor. Utan det är alltså jag som är guldplattorna. I mänsklig form.
Nej, men nu. Hur många grejer ska du vara? Du kan liksom inte vara så, jag ska gå på toa. Ja, jag kan visa dig vad den är. En lustig grej, men toan är här. Jag är toan. Jo då, varsågod. Nu får du sluta vara allting.
Ja, det räcker. Men en del av följarna blir då så här, nej men alltså, och lämnar. Medan andra double down. Och blir liksom ännu mer lojala.
Mm.
Så 1977 så börjar man med lite ny metod att samla in pengar till Emanuel David. Man börjar med telefonbedrägerier.
Jaja.
Vilket jag tycker är kul. För Real Housewives of Salt Lake City är den sjukaste versionen av Real Housewives.
Okay.
Det är liksom en sektledare med. Alltså du vet, det är... nej, men det är så bizarrt. En av dem sitter nu inne för att hon höll på Men just wire fraud. Alltså telefonbedrägerier.
Ja.
Ja, och så polisen gillar naturligtvis inte det. Så en av medlemmarna åtalas för wire fraud.
Mm.
Och FBI börjar intressera sig lite för den här sekten. De tycker att de börjar bli problematiska. Och Emanuel börjar bli nervös. Så sommaren 1977 då, så checkar familjen in på International Dune Hotel i Salt Lake City. Och personalen berättar att de höll sig ganska mycket för sig själva och barnen beskrivs som väluppfostrade. Jag tycker att det låter skitläskigt för att när de rör sig utanför rummet så går de alltid som en gåsmarsch, liksom från äldst till yngst.
Men, och så är de, och de små, de ska barn. Inte vara väluppfostrade.
Nej, verkligen inte. Och, jag menar, de har 7 barn i skolåldern, ingen använder poolen under det år som de bor där.
Nej.
Och varje morgon går Emmanuel David ner till hotellets lobby och betalar $90 för det här rummet som det kostar.
Mm.
31 juli 1978 så kliver han in på en kompis kontor. Han är väldigt uppjagad. Han ber få låna en bil. Och det får han göra. Sen kör han iväg ut mot öknen. Och några timmar senare så hittas han död. Då har han kopplat en slang från avgasröret in i bilen. Och dött av kolmonoxidförgiftning.
Jaha, oj. Det såg jag inte komma.
Nej.
Men det var väl att det drog ihop sig.
Ja, han läste det inte längre.
Nej.
Han är psykiskt sjuk liksom.
Mm.
Så när polisen åker och besöker Rebecca på hotellrummet, eller Margit, och berättar vad som hänt, så säger hon att hon inte är förvånad, för han har varit deprimerad ganska länge.
Mm.
Och så säger hon att hon inte har råd att betala för hans begravning.
Oj.
Så hon diskuterar med polis och socialtjänst, och hon skulle få hjälp med boende och barnen skulle få börja på en vanlig skola. Sådär. Så att de skulle lösa det här åt henne.
Jaha.
Så morgonen den 3 augusti så åt de frukost på rummet som vanligt. Och sen gick de ut på balkongen. Och där händer massmordet.
Varför i helvete då? Av religiös.
Nej, hon lämnar ingen självmordsbrev. Men de flesta tror väl att hon tänker så här att vi kan vara hela familjen igen.
Mm.
Vi förenas i himlen.
Åh, fy fan vad hemskt. Mm. De här barnen hade bara kunnat få hjälp.
Ja.
Få gå i skolan. Få kanske bli avprogrammerade så att säga.
Mm.
Åh, fy fan vad räligt.
Och när ambulansen kommer dit så är det bara ett barn som lever fortfarande. Och det är Rachel David. Hon var 14. Hon var den andra som hoppade. Hon hoppade ju frivilligt. Eller frivilligt. Men
ja, men eller hur? Ja, ja. Det kan man inte riktigt säga.
Hon ligger flera månader på sjukhus. Och när hon blir utskriven då så är hon rullstolsburen.
Mm. Och kommer vara det resten av livet, antar jag.
Ja, exakt. Hon hamnar sedan i fosterhem i några år. Och 1993 så är hon med ett tv-program som heter Inside Edition. Då är hon 27 år gammal.
Mm.
Och bor hos sin morbror Lennart Eriksson.
I Sverige eller i USA?
I USA. Han är också sektmedlem.
Shit.
Och hon berättar då att hon har försökt begå självmord flera gånger för att följa med sin familj.
Oh.
Och hon säger själv att I remember my father said he will be back. I know he will. My father never lied.
Åh nej, vad hemskt.
Ja, så hon har inte, jag tror att alltså fosterfamiljen, hon bodde liksom hos släktingar.
Ja.
Så hon var ju också med.
De kunde inte se att det var en viss problematik i den här familjen. Nej. Möjligtvis.
Ja. Ja, man kan ju tycka det.
Och fy fan vad... Ja, tack för hjälpen, samhället.
Ja, verkligen.
Herregud, och hon måste ju...
Och 2008 då så skrev en tidning om en kille som heter Matthias David som var en av sektmedlemmarna då på 70-talet. Och han skrev ett brev till LDS och till media om att Emanuel David var Gud. Och den här sekten har fortfarande en liten men trogen skara.
Va?
Ja, och Matthias förutspådde då att eld kommer komma från skyn för att förgöra alla fiender till Emanuel David. Och att berget Mount Timpanogo, som är Utahs näst högsta berg, varför han tar näst högsta, I don't know.
Mer realistiskt.
Plockas upp. Ja, verkligen. Kommer plockas upp och släppas över staden Manti. Precis. Fan, det andra, det högsta är ju för tungt, det går inte.
Ja, ja, men snälla, det måste vara realistiskt. Vad säger du?
Ja.
För det
och han berättar då att Rachel David har levt med sektmedlemmar fram till 2005. Men sen har hon flyttat till ett vårdhem.
Mm.
Och Matthias tycker att massmordet 1978 var ett bevis på familjens tro. Att han säger, they couldn't live without him. Can you imagine what kind of faith it would take for a whole family to leap from the 11th floor of a hotel? Can you imagine what kind of faith that would take?
Vet du någonting om hur man ser på självmord i mormontron?
Nej, det vet jag inte.
För jag tycker ju lite mer att, okej, nu har jag ju ingen aning. Men det är också en möjlighet att han drog, tog livet av sig för han bara, panik, jag kan inte lösa detta, jag orkar inte stå till svars för grejer, skit i detta, det kommer att bli så himla förnedrande, pinsamt, laddade. Ta livet av sig, lämnar hela sin familj i sticket och hon känner, vad ska jag göra nu? Det finns ingenting kvar för oss. Depression, panik, allt känns åt helvete. Ta livet av sig och vill inte lämna sina så här fruktansvärda logiken med föräldrar som tar livet av sig och drar med sig sina barn. Mm. Man kan inte lämna dem. Jag tycker mer det låter som, alltså, det låter inte som så här, ja, vad fan vet jag hur jävla vad heter det? Hjärntvättad man har blivit. Men då kanske man tycker att det kan låta rimligt. Men och att då verkar det som att barnen hoppade av, så att säga, fri vilja. Vissa av dem.
Men alltså, jag tycker också att det är så obehagligt att en sån grej inte får dig att så här, snap out of it.
Ja. Ja.
Utan att det fortfarande är
exakt
en trogen skara.
Var hon liksom, det kanske du inte vet, men då måste hon varit ganska upprörd över att de räddade livet på henne och vårdade henne, typ.
Jag vet inte. Hon har ju försökt ta livet av sig flera gånger. Ja. Så
fy fan, vilken konstig verklighet att leva i.
Verkligen.
Fy fan vad mörkt, Johanna.
I know.
Och sex av barnen dog.
Mm-hmm.
Och det måste ha gått snabbt.
Alltså det är så jävla obehagligt. Men det är också, alltså du vet, det är ju, jag tycker också att det är så jävla intressant.
Ja,
det säger så himla mycket om vad mind control gör med folk.
Mm.
Mm.
Ja, och liksom, för att alla de som var kvar när liksom, den perioden där många lämnade, då är man ju säkert livrädd också när man har lämnat en sekt, att så här, fan, jag har ju trott på detta länge, man tror säkert på det fortfarande i någon mån. Och bara, oh fuck, nu, tänk om det var rätt. Jag måste gå tillbaka. Nej, jag kan inte. Jag skulle inte vara välkommen ändå. Lalala. Och de som är kvar, det blir ju verkligen självförstärkande också då. Att så här, shit, vad, vilken tur att vi är kvar i alla fall.
Ja.
Och så kan man aldrig hoppa av.
Nope.
Och det är så jävla läskigt.
Ja, jag vet. Det är jävla sjukt.
Jag är så tacksam att jag aldrig att jag, det liksom närmsta sekt jag kommit är att jag liksom, när jag var massör då, tyckte att så här, lite inte riktigt på sjukvården. De skrev ut kortison till allting, bara det är för jävligt. Det var min sekt.
Ja. Nej men alltså gud, man får passa sig.
Ja men faktiskt, om man inte har en fast grund att stå på liksom.
Tack så mycket Katarina Nyman.
Ja, verkligen.
Att de skickade det här, för jag hade fan inte hört talas om det.
Men vad är det med svenskar och frikyrka egentligen? Det känns som att det är jävligt stort här. Alltså har varit framförallt då på, ja, vad vet jag om tid. Men förr i tiden. Att det har fått så jävla starkt fäste här. Det kanske är för att vi inte har så mycket statsreligion att tala om.
Nej, precis. Ska man vara religiös är det lättare att vara i, alltså, vill man ha ett religiöst sammanhang så är det roligare, tror jag, med typ pingstkyrkan.
Ja, så bara, alltså, man kan leva det.
Som är med i, som är aktiv i pingstkyrkan. Men det är ju, verkar ju vara liksom, de har ju de håller ju på med grejer.
Ja, liksom. Jag kommer ju från en hel släkt i den rörelsen. Det verkar ju fruktansvärt, men också gött för de som är liksom maktpositioner i det. Och ja, men som sagt, man är inte så sugen på att lämna om man har växt upp med att så här, det här är rätt, det här är toppen. Ja, då kan jag inte lämna. Men, då blir jag
alla kompisar
helvete.
Och tillhörighet. Och, alltså,
familj.
Och hon och en annan tjej hängde med mycket förut, växte upp utomlands för att föräldrar var missionärer. Liksom.
Mm.
Så det blir ett, både ett, liksom i Sverige och utomlands, det man har.
Mm.
Det, vilket ju inte är dåligt. Alltså det är det som är grejen med religion. Det är ju inte bara dåligt, såklart. Nej. Det finns ju jättemycket positivt och så. Men det är ju knepigt, va?
Det är lätt att missbruka om man känner för det.
Mm. Mm.
Och lätt att vända och vrida på det så att folk blir ju då också ofta dumma i huvudet när det kommer till lika rättigheter och så vidare.
Ja. Det blir lite kaos. Men hörru du, vilken happy note vi lämnar på. Ja. Men det var, hörni, det var väl intressant.
Jätte.
Vi får säga så nu. Och så hörs vi igen på torsdag för er som är Acast Plus-prenumeranter.
Visst.
Och på måndag för alla andra.
Ja, och som sagt i början av avsnittet, nu är det verkligen hög tid att ni, om ni är kvar på Patreon, prenumerera på bonusavsnitten där, säg upp er Patreon och gå in på Acast Plus istället. All information finns på hemsidan och länken till Acast Plus finns i avsnittsbeskrivningen. Så det är bara att trycka där, slänga in dig i din poddspelare som du brukar använda, förhoppningsvis funkar det i den. Och bara tuta och köra.
Yes. It's simple. Tack för den här tack för den här måndagen. Ha en härlig vecka.
Yep.
Hej då.
Ha det gott. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.